En podcast från Aftonbladet.
Välkommen till Inside Blågult. Jag har med mig Malin Wahlberg, men också Daniel Disco Kristoffersson som har kommit till USA. Du landade igår och igår var det träning med landslaget också. Vad är dina första intryck här med blågult i Dallas?
Nej, men första intrycken är väl att det är väl ganska positiv stämning ändå. Man trodde kanske de skulle vara lite mer stukad efter det här torsken mot Holland. Men det verkar vara glatt humör, det verkar bra stämning. Sen är det ju väldigt uppenbart hur mycket de hyllar Graham Potter här, och han verkar extremt populär, och hans ledarskap har väl satts på prov här nu efter förlusten där, men det verkar ha skött galant, för att verkar älska allt han gör, och han gör inga fel, och han verkar ha fått spelarna verkar gilla honom sådär, så att det är väl det stora intrycken. Sen trodde man aldrig skulle vara så här varmt och kvavt. Alltså man har ju hört att det skulle vara mycket snack om värmen och sådär. Men det här, just hur kvavt det är, slår sig också. Så tycker jag att det vi bor på med lite grann om så här Kista datacenter. Det är väldigt likt det. Det är ju kanon här, men det är lite skärlöst.
Ja, det kan man lugnt säga. Men jag tänkte på det, Malin, det som Disco var inne på om stödet till Potter. Du och Flink satt och pratade lite om, vad var det ni sa? Vad var det ni kallade det?
Men jag sa väl att det är som en sekt. Alltså, de är ju helt Potter-frälsta. Vi har varit inne på det liksom, i den här podden. Och pratade bara häromdagen om att Jesper Karlström sa att Potter hade kunnat säga att vi skulle spela utan målvakt. Och jag hade köpt det. Nu var det ju samma snack liksom från de andra spelarna. Lagerbielke sa att han har varit helt fläckfri. Eller Strauss sa att han kan fråga vem som helst. Han är en otrolig människa, otrolig ledare. Elanga då, som har varit inne på, som ju ändå har varit bänkad nu i de här inledande matcherna. Och han är ju helt så, Potter vet vad han gör, jag litar på honom. Så det är liksom, alla har ju verkligen bara så slutit upp bakom honom. Och känslan är ju verkligen att de litar på honom, de tror på honom, de följer honom vad han än säger.
Ja, man får inte alls... Förlåt, Disco. Säg.
Nej, men man tänker, undrar om det här säger... Alltså, Graham Potter har varit... Man har ju alltid haft uppfattningen att han har varit grym och... Nej, men just det här hur han leder laget och att han alltid har varit så här spelarnas tränare. Han har väl hyllats av alla där, men det är som Östersund. Men sen ska man komma ihåg att han har haft ett ganska stukat rykte liksom, i England. Där. Fick sparken från Chelsea, lyckades inte i West Ham. Så att, det är klart att Potter är bra, men sen går det inte att komma ifrån att de tänker ju på hur illa det var före med Jon Dahl Tomasson och usel han var. Det är nog kanske en liten... passning till honom också, att det är så mycket bättre med Graham Potter. Det säger nog en del om hur dåligt det var under Jon Dahl Tomasson och vilket ledarskap han stod för. Det känns som Potters ledarskap passar liksom den här gruppen av spelare mycket bättre.
Det var ju en ganska speciell gårdag. Det var ju, uppfattar jag ändå, som att det var nästan överlägset flest journalister som det har varit som bevakade gårdagens 15 minuters öppna träning och efterföljande presskonferens. Det var nästan en hord av människor. Jag skulle tippa på att det var kanske 35 från Sverige och 25 från övriga världen då, med tyngdpunkt på många japaner då, helt enkelt. Och jag drog ju lite nitlotten idag, va? För vi delade upp oss lite att ett gäng bevakade den svenska pressträffen, eller där de svenska journalisterna satt, och sen satt jag och lyssnade lite på vad de internationella journalisterna frågade de svenska spelarna, för de fick liksom 3-4 minuter var med Gustav Lagerbielke och Anthony Elanga då, som var på pressträffen. Och dels var det ju brasilianare då som frågade, ja, de är väldigt långt fram i tankarna, de frågade Elanga och Lagerbielke hur det ska bli att möta Brasilien, om Sverige får möta Brasilien, och det är ju ett par steg bort. Och med Elanga var väldigt charmig, bjöd på portugisiska glosor som de blev imponerade, brassarna, och sen när det kom japanska frågor så hade han ett par japanska glosor också, så att det var intressant, men det var inte så jävla mycket av värde rent journalistiskt. Det var däremot tydligt att de japanska journalisterna känns oerhört lojala med sitt landslag. Jag fick nästan känslan av att de var där och spionerade lite faktiskt. För det var inte, de gjorde inte på ett särskilt elegant sätt. Det var så här övertydligt när de ställde frågor. Det var så här: Gustav Lagerbielke, vad gjorde ni för taktiska överväganden och för taktisk träning för att förbereda er inför matchen mot Japan? Vad gjorde ni idag egentligen? Liksom? Så här, det var liksom väldigt så. Det var som att jag var väntad på att de skulle rapportera tillbaka sen till den japanska staben. Och de svenska spelarna var rätt kyliga så de svarade inte så mycket på det. Och även senare så var ju typ vår kollega Simon Bank blev intervjuad typ en timme av ett japanskt team. Och han fick liknande så spionfrågor som var ja, inte särskilt... Ja, men det var väldigt tydligt vad de ville åt helt enkelt. Tyvärr kunde de inte säga så mycket för vi har ju inte heller sett den svenska träningen.
Nej, men det var ju som att kastas tillbaka typ 10-15 år i tiden också rent jobbmässigt. Alltså, jag kommer ihåg på mästerskapen med dels i Ukraina 2012, alltså VM 2014 i Brasilien och sådär. Det var ju liksom, då skulle ju, gick det liksom inflation i att man skulle liksom intervjua journalister, andra journalister som skulle liksom berätta om ja, men motståndarnas. Japanerna gick väl runt och intervjuade varenda svensk journalist där. Det var ju liksom, man kunde ju inte liksom gå några meter förrän det stod liksom en hord japanska, vad heter det, journalister och intervjuade någon av kollegorna här. Så att det känns som att det var som att kastas tillbaka lite grann i tiden hur man själv jobbade för 10-15 år sedan. Nu är det inte lika så här inflation i hur att vi svenska journalister ska intervjua andra journalistkollegor från andra länder. Men fast det händer, men det känns som att det var mycket vanligare för 10-15 år sedan.
Det säger väl lite om liksom det utbudet vi ändå har. Det är ju inte jättemycket tillgång som vi varit inne på. Vi ser inte så mycket av träningarna. Man har bara några spelare. Jag ska inte säga att jag har gjort fler intervjuer än vad jag har intervjuat. Men det är ju verkligen så. Det är ju ganska många internationella journalister som är framme och vill ställa frågor om alla möjliga olika saker. Häromdagen blev jag också inlurad i någon sån fälla. Vi pratade om det igår med SVT. Men då var det någon, undrar om det var en japansk också, som ville att jag skulle ta några fraser på svenska. Och då stod jag helt plötsligt där och liksom sa som hej Sverige! Vi ska vinna VM! Alltså kände jag så här, det här blev inte alls bra.
Och det var som Bank var med i någon dokumentär. Han satt en timme med den där, med ett japanskt tv-team. Det var typ som... Jag vet inte.
Är det 60 minutes?
Ja, men stämmer typ 60 minutes. Det var...
Verkligen. Han bara, jag kommer om 5 minuter för vi skulle liksom till JFK-museet. Alla stod och väntade. Och sen så satt han så här i mitt liv i en timme och gjorde den här intervjun.
Men Malin, det var ju då Lagerbielke, Elanga och även då Elliot Stroud som mötte de svenska journalisterna. Elliot Stroud skickades inte vidare till de internationella. Jag antar att landslaget inte tänkte att han var populär nog för det, men om du ska säga någonting som du fick ut av samtalen eller intervjuerna med Elanga och Lagerbielke och Stroud, vad var det i så fall?
Ja, förutom då alla Potter-hyllningar så var det väl lite snack om Japan, men det var väl inte jättemycket matnyttigt man fick med sig där. På tal om JFK-museet så var ju Lagerbielke lite besviken på Jakob Widell Zetterström, för de hade bestämt att de skulle gå dit tillsammans och Lagerbielke var väldigt taggad på det. Men då när de hade sin lediga dag i förrgår så hade Widell Zetterström istället gått dit med sin familj. Så nu kände sig Lagerbielke lite sviken och lämnade sticket, för han hade svårt att se att han skulle få med sig någon annan dit. Men då erbjöd ju vår kollega Flink att han kunde haka på oss, och det tackade ju Lagerbielke artigt för och avböjde väl det kanske lite genom att säga att vi får se om jag kommer loss, och det gjorde han ju då uppenbarligen inte.
Kan jag för övrigt rekommendera det här JFK-museet, alltså det är helt enkelt den byggnaden där Lee Harvey Oswald sköt JFK då i Dallas. Kan man då gå upp i den byggnaden och titta ut genom det fönstret, och väldigt välplanerat museum, mycket bra intressant information. Så att, om det är några svenskar här i Dallas som ska på matchen som inte har varit där, så borde ni gå dit helt enkelt.
Finns väl en del konspirationsteorier för landslagets Palmegrupp med Lagerbielke och Nygren i spetsen och hugga tag i där också.
Precis. Jag reagerade på en sak, det var ett glädjebesked på träningen. Jag har ju suttit på den där, jag har gnällt ganska mycket på hur i min uppfattning tycker att de är lite slappa och dåliga när de kör kvadraten på de här 15 minuters träningarna i landslaget. Det är sällan det är mer 4-5 passningar. Och häromdagen sa jag att jag fan har inte sett en enda tunnel. Då blev det 2 tunnlar idag. Först tror jag Kensema gjorde en på Viktor Gyökeres som så förtvivlad ut efteråt. Och sen så var det väl också Victor Nilsson Lindelöf som drog en på Elanga, va, eller hur?
Det var väl det sista som hände precis när vi fick lämna den öppna kvarten. Och då levde de om rejält. Och sen berättade ju Elanga att han hade blivit tunnlad och att han hade sagt till Victor att det där gör du aldrig om, för det gillade han inte.
Men om man ska ta lite mer matnyttig information då, som kan vara intressant för läsarna. Jag kan ju ha en kroniskt täppt nyhetsnäsa ibland, men din disco är ju lite mer öppen då för nya intryck. Du kan ju lukta till dig intressanta grejer. Har du hört någonting kring landslaget som kan vara värt att berätta för lyssnarna?
Nej, men det är väl dels det här med bonusarna. VM-bonusarna var det ju snackis liksom, och där så... Jag har hört Fotbollskanalen skrev någonstans att det var mellan 20-25 miljoner totalt, och som jag fattade som så har det här bonusarna inte varit någon stor grej för liksom de svenska spelarna. Det handlar typ om 200-300 000 liksom per spelare, och det är inga stora pengar i sammanhanget för att ta sig till VM. Om jag fattar upplägget rätt, jag har inte fått det 100 bekräftat, men så är det väl, de har typ 15-20% av hela liksom nettovinsten. Och bruttovinsten har väl det stått att den var 100 miljoner, sen tillkommer det kostnader för resor och alltihopa också, så någonstans nettovinsten är väl 50 då. Så totalt 15-20% på det. Och så delar man upp det lite solidariskt, tror jag, spelarna som har varit med och de som har spelat lite mer matcher får mer. Så att det är väl så upplägget sett ut. Men själva huvudgrejen har ju varit att de har inte lagt så stor vikt vid det här bonusen. Det är inte där spelarna tjänar sina pengar. Och jag menar vissa länder... har man ju liksom hört tidigare, har ju liksom ibland gått back på när länderna har gått i kvartsfinal för att de har fått punga ut så mycket bonusar. Här har det inte varit liksom alls något sånt, utan det har varit rätt smärtfria förhandlingar, och att spelarna vet som sagt att det är inte här de stora pengarna ligger för dem liksom. Så att det är liksom ingen grej som kommer skärpa förbundets ekonomi.
Sen är det ju, det är klart, det är ganska många, kanske jag sätter det på pottarna då, om det inte finns något som, det är ganska många spelare som ändå känns halvintressanta i landslagsgruppen. Har du hört någonting om någon klubb som är intresserad av någon av spelarna, eller någon nyhetsuppdatering där?
Nej, men det stora grejen är ju Lukas Bergvall. Där jag fattar som det blir Premier, alltså det är liksom han, det siktar på Premier League eller Bundesliga, och då är det väl, ja, det går att räkna ut vilka liksom klubbar i Bundesliga som har råd att köpa loss honom. Som jag fattade som så kom det rykt om Bayern München här. Det har inte jag hört någonting om. Det är snarare de andra större klubbarna där som har med honom på listan. Och det finns en del klubbar i Premier League. Men Premier League eller Bundesliga i Tyskland ligger närmast till hands för honom. Sen är det ju såklart, klubbar kommer ju falla bort. För Tottenham vill vi ha mellan 500-600 miljoner. Så att, det blir väldigt spännande att se.
Men tror du att han kommer lämna i sommar, eller?
Ja, det tror jag. Jag tror att de har... som jag fattar som, så har han varit missnöjd en längre tid över att han inte fått spela på sin rätta position. Han har inte fått liksom det förtroende han ville ha. Nu när Serbi kom in så verkar inte han satsa på honom heller. Sen kan det väl finnas liksom en grej att gå ut så här liksom. Det har ju läckt ut uppgifter i England om att liksom, de andra meddelat att han vill lämna och så där. Det finns ju liksom kanske en taktik i det också, att säga att här måste ni spela Bergvall, annars lämnar han liksom. Så att, men som det ser ut nu, jag menar, de har varit intresserade av spelare på hans position också, så att ja, jag tror att han kommer lämna. Det låter så när jag pratar runt lite grann med flera som brukar ha koll. Och just att det har pågått en längre tid där han inte har fått det här förtroendet i Tottenham också, nu när de har bytt tränare då, och det inte har blivit någon förbättring. Så att, nej, tråkigt. För jag trodde faktiskt att han var på gång där och skulle få spela i Tottenham. Men det blev ju en väldigt konstig säsong för dem också. Kanske inte så här med facit hand var det någon optimal miljö att gå till. Samtidigt så var det svårt att förutsäga att Tottenham skulle vara så usla som de var när han tog det här valet då.
Men jag kan verkligen se dem i Bundesliga, och det kanske är liksom lite klyschigt så, men den är så tempostark, liksom energiliga, där det känns som att Lucas Bergvall, som ju, ja, han har jättebra liksom grundteknik, jättebra spelförståelse, men han har också ett jäkla driv och en vilja och ambitiös, och liksom det spritter i kroppen på honom, så jag kan se honom spela i den öppna fotbollen som ändå brukar vara i Bundesliga. Det känns rätt spännande faktiskt.
Sen var det ju när han var som hetast där i Premier League i Tottenham och spelade, då var det ju Chelsea hörde ju sig för, och Aston Villa också hade ju diskussioner om honom, så att men det är klart det finns intresse för. Kommer inte vara något problem att hitta intressenter.
Nej. Var det något mer från Dan, Malin, som du, det var ju ändå en del frågor om Norge, va, och den här norska, vad är det kallas? Vad kallas
den?
Rodden. Verkar de svenska spelarna tycka att det är bra?
Du är den enda som har missat den.
Ja, verkar de tycka att det är nice eller?
Nej, men de var inte jätteimponerade. Det var Lagerbielke som fick frågan först, och han var väl lite så, försökte undvika den, men sen kom vi in mer och mer på den, och då sa han ju att han kommer aldrig göra den, och landslaget suckar bara åt den, och sen kom Straud och sa att han tyckte att den var uttjatad. Ilanga tyckte i och för sig att den var cool, men känslan var ändå att de störde sig lite på den här norska rodden.
Jag är faktiskt orolig för att det ska bli ett möte med Norge direkt här efter gruppspelet. Det finns ju en... Ja, men det är inte bara det, utan det blir för stort tycker jag. Liksom. Det blir för mycket att ta in. Liksom. Norge, Sverige, fotboll, lillebror, storebror. Liksom. Jag mår nästan lite illa av den eventuella fighten. Du har ju hånat mig för det, Malin. Att du ser ju liksom att intresset
är
och hur stort
drömmen.
Det är. Liksom.
Alltså, vad vill jag att det ska hända saker? Vi har ändå gått och klagat lite på att det är lite väl lugnt de här mellandagarna. Det händer inte så jättemycket på Sveriges... läger. Alla är med och tränar nu. Det enda lilla att Smith kliver av efter ett tag och kanske inte kommer kunna spela då, vilket han ju ändå inte hade gjort, så det är ju ingen jättestor dramatik för landslaget. Vi vill ju att det ska hända saker, och då det absolut största som kan hända, det är ju att Sverige får Norge i en 16-delsfinal, så det ska man ju bara omfamna och älska, inte gå och liksom oja sig över.
Så att vi ska bli förnedrade i ytterligare en sport av Norge, det är ju helt bizarrt ju. Vi vinner inte ens mot
Norge än Frankrike.
Vi vinner inte ens mot Norge i hockey nu för tiden, det är ju helt bizarrt. Först en hel vinter blir förnedrade av skidåkarna, och så nu, sen hockeyn, och nu ska vi bli fotboll. Det här, alltså, klarar vi som land
om vi slår ut Norge i en 16-delsfinal, alltså då...
Håland mot den här backlinjen. Ja, tillåt mig att tvivla. Ja, men jag håller med. Jag håller helt med. Det är kittlar, men samtidigt risken för förnedring finns där igen.
Eller Frankrike då, tänker jag.
Nej, det är klart. Nej.
Jag är ju tyvärr marinerad i förlorarmentalitet, men jag ska försöka ta mig ur det och bli lite mer
självsäker. Förstå vilken ångest Norge kommer ha om de ska möta Sverige i en 16-delsfinal.
Men norrmän har inte ångest överlag.
Nej, det känns inte.
Det finns inte några kynne liksom.
Nej, och så ser man de här liksom Instagram-inläggen som de lägger ut. Står i Solbacken, håller liksom brandtar. De vann senast, du så Håland. De verkar ha en hur bra stämning som helst. Nu verkar ju bra stämning i Sverige också, ska sägas. Men Norge verkar vara liksom ett upp i varje grej. Och jag kittlas av tanken också att slå dem. Men risken för...
Klart att Norge är jättefavoriter, men man kan inte tycka att det liksom är hemskt att få jobba en sån match. Det är...
Jag tar hellre Frankrike. Om vi åker ut på Frankrike så kan man leva med det. Åker man ut på Norge så är det ett större problem för ens metallhygien. Vi får se helt enkelt. Vad händer idag, Malin? Vad händer idag? Hur ser Sveriges schema ut?
Ja, men idag är det lite speciellt. Det brukar ju vara dagen innan match, presskonferens med Potter och Lindelöf. Men idag blir det bara presskonferens med Potter, och sen så blir det en träning där vi väl får se en kvart som vanligt, och en mixad zon med tre spelare tror jag att det var. Och då har vi blivit lovade Alexander Isak, så det känns ju pikt och lite spännande.
Ja, verkligen. Det känns kul att få prata med Isak. Igår hade ju Expressens Robert Börjesson en intervju med Jamie Carragher där han dömde väl ut Isak fullständigt, men han syftar väl då på den intervju man väl gjorde inför VM, så han syftar väl på att han tyckte att Isak inte hade varit bra nog, överhuvudtaget varit bra nog för Liverpool. Men det kan nog ändå vara en del frågor om hur Isak ser på Carragers utspel då senare idag, kanske vi får se. Något annat som ni vill tillägga, eller är vi färdiga?
Jag tror det, va? Eller? Disco? Ja. Hur går det med hjärtläggen?
Ja, den hoppas jag släpper nu, men det var en jävla kamp idag. Det brukar vara första andra dagen, sen släpper jag. Ja. Ja, men jag köpte med mig någon sån här jelly beans melatonin här när jag var i New York senast, så att vi får se om de börjar verka. Det annars kliver jag upp som jag gjorde igår klockan 4 och sen är bara kämpa på.
Ja, det är bra. Vi är glada att du är här i alla fall, Disco. Men tack så mycket. Vi hörs imorgon. Ha det gott.
Hej.
Hej hej.
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lotta Folker.